Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, god morgon och välkomna upp till Börsmorgon. Det är fredag den 8 mars. Börsen ser ut att öppna uppåt efter duvaktiga signaler från både Fed och ECB igår. Ja, och det är inte bara fredag utan det är även internationella kvinnodagen. Och i dagens program så bjuder vi på en intervju med näringslivets mäktigaste kvinna. Det är Epiroc Helena Hedblom. Och i övrigt så har Sectra kommit med rapport. Vi har med oss vd Torbjörn Kronander senare i programmet. Och så ska vi reda ut några finansmyter på börsen. Och med mig för att göra allt det här så har jag Christian Granqvist, fondförvaltare på Lancelot.
Tack.
Och Aurore Tigerskjöld, du är analytiker på DNB. Välkomna båda två.
Tack så mycket. Mm.
Som sagt, vi fick lite duvaktiga signaler här igår, både från Fed och ECB. Kraftigt upp på Wall Street. Vad säger du, Christian? Vi kommer undan en krasch även den här veckan.
Ja, det är ju 2024 nu. Det är inte 2022. Nej. Nu går det upp och räntorna går ner.
Precis. Ja, jag ska säga det också. Vi har ju sett stora rörelser här i de mindre bankerna i USA. För igår lyfte ju också NY Community Bancorp 6%. Det har varit rätt stökigt i den här banken tidigare i veckan. Aktien handelsstoppades. Och så kom nyheten alltså att bolaget har fått in $1 miljard i nytt kapital. Och sen igår så meddelade man att man kapar utdelningen till 1 cent från tidigare 5 cent. Men också det att kunderna har tagit ut 7% av sina insättningar under de här senaste krisveckorna. Mm. Och allt det här sker ju en ganska exakt ett år efter krascherna i Silicon Valley Bank och när UBS köpte upp Credit Suisse. Känner ni någon oro här, Aurore? Vad tänker du?
Nej, men det är väl klart att vi noterar liksom fortsatt pressade konsumenter. Mm. Vi ser att vi har haft en lång period av negativ volymtillväxt och kunder som är allmänt oroliga. Mm. Och även geopolitiskt så har vi ju också sett en stor orolighet. Och där ser vi egentligen inte någon riktig ordentlig positiv utveckling. Mm. Däremot så håller jag med dig att det känns som att sentimentet har ändrats lite och även när man lyssnar på hur bolagen rapporterar och vad man kommunicerar så låter man mer och mer optimistiskt att försäljningsmomentumet börjar ta tag och att man ser en del volymtillväxt i vissa kategorier och att kunderna mer och mer börjar känna sig tryggare i sin ekonomiska situation.
Just det, du är inte orolig heller?
Ja, men alltså orolig, det beror på vad du menar. Det finns över 4 000 banker i USA. Det är ju inget tvekan om att det är alldeles för många och att liksom om 10 år så kommer det vara många färre. Så att vilka det som kommer att överleva och vara liksom de bärkraftiga enheterna i det här, det återstår ju att se. Men det är ju extremt positivt att de får in en miljard dollar i den här marknaden på den liksom extremt nedtryckta sentiment och värdering. Så att det säger ju också någonting om marknaden. Men jag menar, det ska bli färre banker.
Positiva signaler ändå att de tar in pengar. Och ett annat bolag som tar in pengar här under morgonen är djurhälsobolaget Vimian. De tar alltså in 1,6 miljarder kronor i en företrädesemission. Det är pengar man ska använda till framtida förvärv och man höjer samtidigt sina finansiella mål.
Väldigt offensiv tid framför oss här och ett högre momentum i vår M&A-funnel. Och det finns många fina bolag där som vi gärna vill vara redo att köpa när de blir till salu. Och det finns ett par diskussioner vi har nu som kan bli av här redan det första halvåret i år.
Mm. Är det någon liksom särskild marknad, antingen produktmässigt eller geografiskt, som ni kollar närmare på?
Ja, vi har ju strikt kriterier för hur vi köper bolag och bland annat är det då kan vi öka vår penetration i en viss grupp där vi har produkter där vi inte finns idag, då köper vi gärna ett sådant bolag eller en geografisk expansion. Vi tittar också på att till exempel i vårt medtech-segment utöka från att inte bara ha ortopedi där utan även ta ett nytt segment inom medtech.
Det där var alltså Vimians nya vd Patrik Eriksson det och ska jag säga Vimian som för övrigt planerar att byta lista till Stockholmsbörsens huvudlista. Det är från First North där de är nu. Christian, tankar om det här? Det är en ganska offensiv miljardemission då.
Definitivt, och men det är ju återigen jättepositivt att de får in pengar och jag är säker på att det finns mycket att köpa. Det här är ju ett bolag som har gjort väldigt mycket förvärv historiskt, så att man får förutsätta att de har en bra struktur och process för det.
Och då, jag tänker på det du sa här tidigare med liksom lite tryggare konsumenter och liksom kanske ekonomi i allmänhet. Tror du vi får se fler M&A-affärer här i...
Ja, nej, men man har ju sett att klimatet verkar ju liksom inom vissa perspektiv ändå gå åt en bättre riktning. Om jag tittar på EQT så har ju de stängt flertal större fonder på senaste tiden, vilket också pekar för att riskaptiten kommer tillbaka och att man, trots att man har en pressad konsument fortsatt, så är man ändå mer optimistisk till att så här, nu är vi på väg in i en ny fas.
Det borde 2024 och fredag. Och internationella kvinnorna, men det kan inte bli bättre.
Ja, vi har en toppen fredag här. Men jag tänker vi ska gå och spricka lite hål på finansmyter som vi ändå har dragits med ett tag. Christian, det är du som har med dig en del spaningar om det här. Och ja, berätta.
Ja, men vi har väl redan varit inne lite grann på det, så att säga. Att det man tänker fortfarande i termer av en lågkonjunktur och en recession, så att säga. Att vinsten är för höga, ska ner och det är oroligt och så vidare. Men i realiteten så bottnade vinsterna i Q2 förra året och är på väg upp. Och på USA-börsen så steg vinsterna med 7% under Q4. Och, så att säga, och då tror man att Q1 ska bara stiga med 4%. Så man har fortfarande en väldigt försiktig inställning till hur det här ska ske. Men normalt sett är det så att när vi har nu varit igenom en period av ett antal kvartal med fallande vinster, de är inte så himla vanliga i historien, utan de sker kanske vart femte eller tionde år, och nu är vi liksom klara med det här och nu är vi på väg upp, och vi kan förmodligen, om historien är en guide, se fram emot 3 år av stigande vinster och dessutom fallande räntor. Så det ena är ju liksom att vi måste ju komma ur det här liksom recessionssentimentet som vi har fortfarande lite grann i huvudet. Och den där visar ju att rörelsemarginalen också har vänt och är på väg upp.
Ja.
Så att allt det här är ju positivt. 3 år med stigande vinster, det är bra för aktier och för risktillgångar.
Så du tänker lite att estimaten är för låga nu, eller?
Jag tror definitivt det är för Q1 och så att säga. Och jag tror att folk tänker inte på liksom vinsttillväxt, utan folk tror fortfarande, i och med att vi har varit igenom en period med väldigt mycket vinstvarningar och liksom...
Du som ändå sitter på de här estimaten, vad tänker du om det här?
Nej, men jag tror att det finns en poäng i det du säger, och ett tema i retailbranschen nu generellt är ju att så här, man har sett ett stort fokus på att fortsätta leverera väldigt bra försäljningstillväxt, och så har man varit villig att ge upp lite sina marginaler på det. Nu tror jag att man har hittat en ganska bra balans och att man har skiftat lite i vad man fokuserar på, så att man har en väldigt stor disciplin när det kommer till de interna kostnaderna. Men man är även liksom villig att fortsätta delta i en väldigt konkurrensutsatt bransch genom att fortsätta liksom leverera bra priser och till den här prismedvetna kunden.
Sen finns det såklart säkert delar av marknaden som har ett lageröverhäng fortfarande, men jag menar, det kommer väl liksom betas av under de här 3 åren, tänker jag.
Absolut.
Nästa myt tycker jag är lite rolig, det är alltså att aktiemarknaden är dyr. Det tycker inte du, Christian?
Nej, men det beror på hur man ser det, så att säga. Men ofta baserar man ju det på ett vägt genomsnitt, och tittar man på USA-börsen, ja, men då är ju P-talet, om man nu använder det, runt 20, och det är ju liksom historiskt dyrt, så att säga. Men det här är ju väldigt påverkat av de så kallade Magnificent Seven då. Det här är ju 7 bolag som växer väldigt snabbt och har blivit väldigt stor andel av börsen. Och därmed påverkar, så att säga, den här siffran väldigt mycket. Tar man då ett ovägt genomsnitt, som den här bilden visar, och det är den den röda grafen, då är P-talet på 17, vilket är liksom i linje med historiskt genomsnitt. Och så det är liksom varken billigt eller dyrt kan man säga, men vi ska ju komma ihåg då att nu är vi i en period då där vi har haft fallande vinster och där det har bottnat. Och så det här är ju liksom så där troffvinster som man säger då, alltså bottenvinsterna som vi handlar aktierna på P17, vilket då får vi då liksom 3 år med stigande vinster, då kommer värderingen absolut inte vara ett problem. Det är väl det som jag vill signalera med det.
Du var inne på det här med Magnificent Seven och jag kan tänka mig då att du också tänker att det är småbolagen som har hamnat efter lite.
Ja, men de är ju så att säga odelat billiga, åtminstone i ett relativt perspektiv så att säga, och det är därför det är positivt att man kan då se att bolagen kan få in pengar så att säga, men vi handlar ju på relativa värderingsnivåer på småbolagen som är nere på nivåer så runt Lehman, så det här är ju liksom extrema nivåer. Så det är ju liksom så att säga, det är ju inget tvekan om att sådana som vi då, som traditionellt sett har haft så att det är väl mer stora bolag i portföljen. Vi börjar ju skifta mot mindre bolag för det finns jättemycket mycket så att säga att hitta där.
Och då är det här en tendens du också lägger märke till?
Ja, men vi spenderar ju mycket av vår tid att kolla på e-handelsbolagen och en grej som jag tycker är lite intressant givet den tidigare grafen du visade, det är just det här att man såg en extrem värderingsexplosion av e-handelsbolagen under pandemin. Och nu är de tillbaka på pre-covid-nivåer, vilket är rätt intressant, för då är det så här, okej, vad ska man handla någonstans? Är det då på piken under pandemin eller ska det vara till liksom, hur det var innan? Så att
Det finns ju definitivt en baksmälla i det segmentet efter covid, så tar även de bolag som är exponerade. Vi har ju köpt in PayPal till exempel som ju värderas på P10, liksom, men var liksom, det är ju ner 80% sen toppen. Och det är ju liksom ett lönsamt bolag.
Ja, precis.
Verkligen. Vi har faktiskt en sista myt vi ska gå igenom. Handlar om likviditeten.
Ja, precis. Nej, men det är ju också det att man är ju rädd för så att säga fortsatt för räntehöjningar, för likviditet och stramning, QT och så vidare. Men återigen, så att säga, det här är yesterday's news. Likviditeten bottnade i Q3 i oktober förra året. Det är på väg upp. Det här kommer att stödjande när räntesänkningarna kommer och QT så småningom avtar eller försvinner. Så att säga, alltså kvantitativ åtstramning, så kommer det här vara stödjande för börsen.
Mm. Bra, då har vi några myter och har vi slagit hål på några myter om börserna. Men vi ska gå vidare i dagens nyhetsflöde, för det är ju som sagt den internationella kvinnodagen idag. Och för 25:e året i rad har DI utsett näringslivets mäktigaste kvinna, som inte är någon mindre än gruvprospekteringsbolaget Epirocs vd Helena Hedblom.
Grattis! Vad betyder sånt här pris för dig?
Ja, men det är jätteroligt, så först och främst stort tack för utmärkelsen. Nej, men jag tror att det här är viktigt. Jag tror att det är viktigt för att visa på kvinnliga ledare och framförallt för alla unga kvinnor som står och väljer vad de ska göra i sitt liv och kanske också våga ge sig in inom ingenjörsyrket eller faktiskt börja på någon av de här stora industribolagen och faktiskt göra en karriär. Så jag tror att det är viktigt.
Det där var alltså ett litet klipp och en längre intervju med Epirocs vd Helena Hedblom, som alltså är näringslivets mäktigaste kvinna. Ja, och DI rapporterar idag samtidigt att antalet kvinnliga storbolags vd:ar har minskat till 11,9%. Och då tankar om det här, det är inte så kul.
Ja, men först och främst grattis till Helena till den väldigt fina utmärkelsen. Det är ju väldigt viktigt med bra förebilder. Och om jag, apropå förebilder, så har jag en ledare som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Men hon är på den amerikanska börsen, Mary Dillion. Och hon var vd på Ulta Beauty i 9 år. Okay. Så hon tillsattes 2013. Och under hennes tid så ökade market cap med 3 gånger till $18 miljarder. Hon ökade även antal butiker, ungefär dubbelt så många i landet under hennes perioder, såväl som att hon ökade antal kundmedlemmar som var då från 15 till 30 miljoner. Okay. Och jag tycker det är väldigt intressant, för hon kom fram till att så här, det är den här kundlojaliteten som i slutändan är det som driver försäljningen. Så hon har gjort en fantastisk resa och idag vd på Foot Locker som har haft det väldigt tufft på börsen. Så det ska bli intressant att följa vilket avtryck hon gör där.
Väldigt spännande. Och Christian, har du någon favorit kvinnlig eller favorit vd i kvinnan?
Jag tycker det finns väldigt, väldigt många. Jag blev förvånad över statistiken faktiskt. För känslan är ju att det blir fler och fler. Men Helena är ju en förebild och stort grattis till henne.
Hon har gjort ett bra jobb. Och nu ska jag säga det att klockan har slagit 9 och det är dags för börsöppning.
Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt och stiger 0,1% precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Evolution och H&M i toppen som är upp omkring 0,5%. Medan vi i botten har AstraZeneca och Tele2 som båda backar lätt. Och Sectra, de ökar ju orderingången med 237%, men rörelsemarginalen kom in något lägre än jämförelsekvartalet. Aktien, den tappar 5% precis vid börsöppningen. Tappar gör även djurhälsobolaget Vimia som är ner 2,5%. De tar in 1,6 miljarder kronor via en företrädesemission och höjer sina finansiella mål. Man meddelar även att de tänker flytta från First North till Stockholmsbörsens huvudlista inom ett år. Traton slår samman lastbilstillverkarna Scania och Mans utvecklingsorganisationer. Och Traton rör sig upp 0,5% idag. Samma rörelse ser vi för Trianon. Fastighetsbolaget tog ju in 250 miljoner i två emissioner till en rabatt om 0,9%. Och så här på veckans sista handelsdag så kan vi ju kolla till veckans aktie Elanders som idag backar lätt. Vidare på rekfronten, HSBC slopar köpstämpel på Sampo och sätter nu behåll. Vi ser ingen rörelse där. Vi kan däremot notera att oljepriset stiger åter nu på morgonen. Ett fat bränt kostar drygt $83 fatet medan VTI ligger på närmare $80 fatet. Men Stockholmsbörsen, den är väldigt avvaktande denna fredagsmorgon och rör sig i sidled med en lätt lutning uppåt.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Ja, det där var alltså börsöppningen i den här glada fredagen vi skrattar i studion. Såg ni något extra kul ni kan dela med er för klassen? Är det på så? Nej, men Vimian såg vi lite rörelser i här nu då, som har tagit in 1,6 miljarder kronor i en emission. Liten rabatt pratade vi om.
Jag gjorde den på 25.
Ja,
i så fall så... Om kursen är på 27 så är ju de aktieägarna rätt nöjda antar
jag. Ja, precis. Och då såg du något annat du la märke till. Sectra var ner, bland annat de har kommit med en rapport här idag.
Nej, egentligen inte någonting att addera på. Nej. Tidigare kommentarer gällande det.
Precis, och jag ska säga det. Sectra är med oss alldeles strax. Det är alltså Torbjörn Kronander som är vd där och ska vara med. Jag kan berätta att... det här medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget då, som där rapporterar sin Q3-rapport idag. Och, bolaget redovisar en tillväxt på drygt 20% men en marginalförsämring på drygt 15-10%. Jag ska säga det, orderingången i det här bolaget växer med 200%. Det är ganska imponerande. Det ska bli intressant att höra vad Torbjörn har att säga. Och han är ju med oss nu så vi kan ta det på en gång. God morgon Torbjörn!
Morgon.
Ja, jag tänker vi får börja i det här med ordrarna. Orderingången växer med 200%. Vad är det som händer?
Det är långa kontrakt, framförallt i USA och i England. När vi har ju byter ju affärsmodell helt och hållet. Nu går över till modell där vi säljer per användning och inte upfront licensen. Och då blir det här väldigt långa kontrakt. Och då blir de stora. Men det är också så att i sjukvården idag så går sjukhusen ihop mycket mer än förut och köper som konsortium eller stora grupper av sjukhus. Förut var det enskilda sjukhus, nu är det grupper. Det gör att ordna blir större.
Okej, och hur var det för effekt på marginalerna? Jag tänker att sådana stora grupper får lite mer förhandlingsläge.
Ja, det får de, men de har också mycket mindre tolerans för att det blir fel i deras IT-system. Så att det är faktiskt inte så att det trycker ner marginalen, utan kvaliteten blir något man betalar för därför det får så enorma konsekvenser om det inte funkar. Så att det ser vi inte. Däremot så är det ju så att om vi går över till den här modellen och säljer per användning istället så har vi inledande kostnader, vilket trycker marginaler och allting innan kunderna börjar betala. Det ska vi inställa. Förr fick man ju licensintäkt och sen så börjar man leverera eller upfront och sen börjar kunden använda det. Nu får vi ju ta kostnaderna upfront, men vi får ju inte betalt från kunderna att börja använda systemet. Sen efter 3-4-5 år så blir det ju en väldigt bra affär. Men det tar några år där och det ser vi också på marginalen.
Och nu pratar vi mycket om medicintekniklösningarna. Ni har ju också en cybersäkerhetsverksamhet. Hur utvecklar sig den?
Det går riktigt bra. Nu är det ju tyvärr en tråkig orsak till viss del. Hela krisen i Europa. Men vi har kraftigt ökad efterfrågan. Det är klart när saker händer som typ i Tyskland förra veckan när några generaler blir avlyssnade så brukar det alltid driva affärerna. Eftersom vi gör just avlyssningssäkra telefoner och mobilsystem.
Har ni kapacitet för att liksom leverera på den här ökade efterfrågan eller är det något man också kommer få ändra i framtiden?
Ja, det är bättre än det har varit. För 2-3 år sedan var det komponentbrist som var väldigt besvärande. Nu har vi lagt upp, vi har lager för leveranser som vi lägger upp i förväg. Så det är inte riktigt som det var förut. Utan det är klart, får man väldigt mycket beställningar av telefoner typ som ska produceras, då tar det en stund att komma igång.
Ja, jag ska säga det också. Jag var inne på det här i början att marginalerna i det här kvartalet försämras från drygt 15% till 10% om vi jämför med förra Q3 2023 då, eller 2022. Hur kommer det sig?
Det blir just på det jag sa. När vi får riktigt stora order så måste vi fortfarande leverera dem. Men idag med den nya modellen får vi inte betalt innan vi levererar så att säga, utan det är först när kunden börjar använda som vi får betalt. Det gör ju inte affären sämre, snarare tvärtom. Men det gör ju det att när man går över till en sån modell från den gamla modellen, då får man en helt annan marginal i början. Man skjuter ju upp intäktsströmmen och tar kostnaderna front.
Ja, jag får tacka dig Torbjörn för att du var med i DITV idag. Ja, jag säkrar det. Ni har inte bevakning någon av er på det här bolaget tror jag.
Nej, men någonting man skulle kunna säga bara i väldigt generella termer, det är ju att så här, man märker ju att många bolag nu har ju tagit tag i att faktiskt gå igenom sina affärsmodeller och tvingas i en svag ekonomisk cykel att se över vad som funkar och inte funkar. Mm. Och det kan ju vara ganska nyttigt i när man har haft ett klimat som har varit väldigt, väldigt högt tidigare.
Mm, mm. Och vi var ju inne på det här då att Torbjörn sa det att de har märkt en hög efterfrågan efter det här cybersäkerhetskrisen egentligen som han var inne på i hela Europa. Särskilt i Sverige har vi ju haft lite problem och Rusta är ett av de bolagen som har drabbats. Och det är faktiskt ett av dina case som du har med dig idag, Aurore.
Ja, absolut. Men vi kan ju börja med en liten snabb bara hisspitch av Rusta. Det är ju ett svenskt ledande bolag inom lågprishandel. Mm. Grundades 1986 och har expanderat till 3 marknader utanför Sverige. Det är Norge, Finland och Tyskland. Man har växt sin försäljning från och med 98 på ungefär 15% CAGR och överstigit en försäljning på 10 miljarder, vilket är väldigt imponerande. Man har dessutom haft en lönsamhet 35 av 37 år, vilket är också väldigt imponerande. Och någonting man kan konstatera om man ska kolla på framgångsfaktorerna till det, så är det väl primärt att man har en väldigt stark prisposition i marknaden mot konkurrenter. Dessutom så har man en hög andel private label och ett väldigt tydligt kundsortiment, så kunden vet exakt vad det är bolaget erbjuder när man går in i butikerna. Sedan så har man även fokuserat på en ganska låg lagerenhetsnivå, vilket man då på engelska kallas för stockkeeping units, vilket är en möjlighet till att bygga volymer. Det skapar en ganska bra förhandlingsposition när man ska bygga lager, vilket också är en anledning till att bolaget har kunnat erbjuda så låga priser till sina kunder.
Okej. Jag förstår. Vi var inne på det att de har ju rapport nästa vecka, eller hur?
Exakt.
Det är julkvartalet. Hur påverkar det, om man ska vara lite kortsiktig?
Ja, nej men exakt. Det är ju då, Rusta har ett brutet räkenskapsskål, så julhandeln hamnar då in i Q3 som kommer ut nästa vecka, som du sa. Och det vi kan konstatera är väl att så här, fokuset kommer nog ligga ganska mycket på dels försäljningen. Det är ju ett säsongsmässigt viktigt försäljningskvartal. Och då kommer man titta på hur har like-for-like-tillväxten sett ut och hur har de nya butikerna levererat, såväl som försäljningsmixen, hur den har sett ut. Dessutom så kommer man ju också titta på bruttomarginalen och hur den har påverkats. Man har ju kommunicerat att man sett en del fördelaktiga trender som har gett en skjuts i hur bruttomarginalen har kunnat återhämtas, vilket är någonting som vi förväntar se även i det här kvartalet.
Vad ligger marginalen på? Alltså, rörelsemarginalen?
2022 så låg den på 41% ungefär, och vi förväntar oss att den kommer sluta på ungefär 43% för det här året. Mm. Och när det kommer till Tietoevry-incidenten så tror jag att så här, vid första anblick när rapporten kommer, så kan det ju bli så att marknaden hakar upp sig lite på när de tittar på resultatet. Men jag tror att det grundläggande fokuset kommer vara på de underliggande trenderna. Mm. Bolaget har ju varit väldigt tydliga i att redovisa de materiella liksom, kostnaderna och påverkan att den här incidenten har haft.
Hur mycket kostar det?
Jag tror att de sa ungefär 30 miljoner på EBIT.
Okej. Okay. Ja, men på marginalsidan kanske inte jättemycket att göra då. Som sagt, de har höga marginaler. Men är det mer tillväxtcase, eller hur ska man se på det här?
Jag skulle säga att det finns lite både och. Ja. Bolaget har ju en ganska ambitiös expansionsplan. Man förväntar sig öppna ungefär 40-60 butiker de kommande 3 åren.
Mm. För det är mest butiker, eller hur, som gäller för det här?
Ja, exakt. Och det som är rätt intressant är om du kollar på de nära konkurrenterna som finns då i de andra nordiska länderna, så verkar de ha så har ju de mycket fler antal butiker än vad Rusta har. Så det finns ju utrymme för dem att fortsätta växa, i alla fall i de då huvudmarknaderna utanför Sverige. Och sen så kan man ju också titta på så här, absolut, marginalprofilen är väldigt fin, men det finns nog fortsatt expansion att hämta. Dels för då kortsiktiga trender som vi ser, liksom lägre fraktkostnader och lägre inköpspriser, men även lite på längre sikt att man får en förbättrad försäljningsmix, att man ökar andelen av private label ännu mer, och att man kanske lyckas bryta sig in i förbrukningsprodukter, vilket är en kategori som oftast för kunden är väldigt mycket av en förtroendefråga. Så det tar lite längre tid att bryta sig in där.
Har de gynnats mycket, tror du, av så här, trading down segment? Liksom, alltså att folk köper billigare saker när det är lite tuffare tider? Eller?
Det tror jag absolut. Och det är väl det vi har sett om vi tittar på lågprishandel både internationellt och även i Norden. Att när man får en mer prismedveten kund, så letar ju de sig efter värde för pengarna. Och därför kommer de till bolag som Rusta och Clas Ohlson och liknande.
Mm. Och även ett annat bolag ju, har vi ju sett, vi lite samma tema i Axfood och i synnerhet lågprissegmentet i Willys. Det är också ett bolag du har koll på.
Ja, men exakt. Ja. De rapporterade ju för några veckor sedan och hade ett väldigt starkt avslut på året. Och det som sticker ut är just att man fortsätter ta marknadsandelar, och man har ju varit i en bransch som har varit otroligt pressad och är otroligt konkurrenskraftig och haft en fallande volymtillväxt. Så att de har lyckats navigera det otroligt väl, och just Willys-segmentet växte ju 2,3 gånger snabbare än marknaden för förra året. Och det som också är lite intressant är om du kollar på antal klubbmedlemmar som Willys Plus har, som ökade 25 000 per månad under 2021, upp 35 2022 och några månader på 2023 var det mot 42 000 medlemmar per månad. Och jag tror att en grej som är väldigt intressant är ju att marknaden funderar ju nu på så här, hur ska, om kunden återhämtar sig, kommer kunden att fortsätta gå till ett lågprissegment som Willys? Ja. Och jag tror att det finns många skäl för att man kommer göra det. Just för att Axfood har lagt ner väldigt mycket tid på att modernisera konceptet, se till att man får värde för kunden och att det är en upplevelse som är positiv och som gör att man känner att man gör en riktigt bra affär när man går och handlar.
Christian, tänker du som är förvaltare globalt, har du tagit position för någon sån här trend?
Nej, alltså det här
kanske
är ju
privat?
Det här är ett enormt välskött bolag, det är ingen tvekan om det. Så att säga. Men nej, alltså, vi tänker nog snarare kanske i termer av att med peak inflation, att inflationen är på väg ner, så kanske de här, så att säga, och vi har stigande vinstmarginaler för andra bolag, att det här segmentet kanske blir liksom lite mindre intressant, så att säga, ut i ett relativt perspektiv. Sen är det fortfarande ett väldigt liksom, bra bolag och de kommer säkert göra det såklart jättebra. Men vi tittar på andra ställen helt enkelt.
Och då, vad tänker du om det här peak inflation? Är det något man ska... De kanske har andra liksom, verksamheter i och för sig, Hemköp och...
Exakt, och där har man ju tänkt ut, man har ju tänkt till lite, märker man, att man har ju ett erbjudande för alla typer av kunder, så man når ju ut väldigt brett och erbjuder det som kunden letar efter. Så i vissa perioder kanske det är Willys, men i andra perioder kanske det är Hemköp, och du kan fortfarande fånga samma kund, men bara genom olika koncept. Så där har man ju liksom lyckats bygga en typ av hävstång som är väldigt säker.
Under ledning av Claes Balkow, som ju har meddelat att han ska lämna företaget eller vd-posten innan årsskiftet här. Är det en risk, ser du?
Han har ju varit en fantastisk ledare och han har ju verkligen tagit Willys, eller Axfood, till en helt ny nivå. Och jag tror att en sån ledare har troligtvis lyckats bygga en väldigt fin kultur där man är väldigt eniga om vad visionen och målet är. Så att jag tror att det där kommer att förvaltas väldigt bra. Sen vet man ju aldrig, men det är min tolkning.
Det är spännande att se vem det blir som efterträdare där. Men nu ska vi vara lite i nuet här och titta till hur börsen går. Sofie Gräsberg i Marknadsstudion.
Ja, det är fortsatt svarta siffror som lyser i grönt för Stockholmsbörsen, som stiger 0,2%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Atlas Copco och Essity i toppen som båda är upp över 0,5%. Medan vi i botten hittar SCA och Autoliv som båda backar närmare 1%. Och Sectra tappar 2% på sin rapport, där orderingången kom in 237% högre, men rörelsemarginalen istället kom in lägre. Djurhälsobolaget Vimian tar in 1,6 miljarder kronor via en företrädesemission och höjer sina finansiella mål. De ska även flytta från First North till Stockholmsbörsens huvudlista. Och Vimian tappar närmare 3% så här 16 minuter in i handelsdagen. Fastighetsbolaget Trianion stiger 0,5%. De tog in 250 miljoner i två emissioner till en rabatt om 0,9%. Och Intrum, som igår hittade en ny bottennivå, fortsätter att backa en sjätte dag i rad och idag ner 2,5%. På rekfronten så kan man notera att HSBC slopar köpstämpel på Sampo och sätter nu behåll. EQT, de stiger lite drygt 1%. Där så har ju BNP höjt sin riktkurs från 360 kronor till 400. Och oljepriset fortsätter att stiga. Bränten kostar 83 dollar fatet. WTI är bra nära 80 dollar fatet. Men ja, Stockholmsbörsen, den stiger denna fredagsmorgon upp 0,2%.
Tack för det, Sofie. Det är glatt på Stockholmsbörsen alltså. Men nu ska ju vi titta lite mot lite västerut, USA och Sunbelt.
Precis.
Ja, det verkar vara ett bra ställe för bra bolag.
Det är bra ställe på många sätt, tror jag. Men det är som grunden är egentligen lite sorglig, för att globaliseringen har ju pikat. Den pikade redan för 10 år sedan, på väg ner. Det har varit i ett antal år och förstärks nu av ett antal protektionistiska trender. Vi har ju Trump som satte igång olika handelstullar och så vidare. Och det här har ju förstärkts nu med Bidens olika paket. Det är ju väldigt sorgligt utifrån någon slags marknadsliberalt perspektiv. Men det får ju också konsekvenser av att vissa poler växer ju snabbare än andra i det här. Och Sunbelt är ju en av dem. Och vi gillar ju att leta efter saker som växer och strukturellt och som det kan pågå under en viss tid, så att säga. Så att, för nu är det fyra olika så att säga, politiska initiativ som förstärker den här trenden. Mm. Det är ju, vi har The Chips Act som syftar till att få tillbaks tillverkning av halvledare till USA. Vi har The Home Shoring Act som är i princip samma sak fast bredare. Vi har the IIJA, The Infrastructure Investment and Jobs Act som syftar till att öka antalet jobb och investeringar och infrastruktur inom tillverkningsindustrin i USA. Och vi har dessutom The Inflation Reduction Act som syftar till att öka produktionen av hållbar energi och transmissionen av denna runt omkring i USA. Då. Så att, allt det här är ju så att säga, liksom fina namn på protektionistiska åtgärder. Men det är klart att det här gynnar ju såklart tillverkningsindustrin i USA som har varit på nedåtgående i 30 år och nu har vänt. Och investeringarna i tillväxtindustrin är remarkabla. Och det här gynnar särskilt ställen då som har ett mark tillgänglig, arbetskraft tillgänglig och låga skattesatser. Och det här fyller ju så att säga Sunbelt alla tre, check på alla de tre parametrarna. Så att investeringar, framför allt när det gäller exponering mot produktion av halvledare, datacenter, men även generellt tillväxtindustrin och infrastruktur runt omkring det här, ökar dramatiskt i den här regionen. Och därför har vi ju då rest runt där och försökt ta pulsen på vad det som händer. Träffat bolag, och det blir ju rätt mycket små bolag. Men det gäller ju att hitta de här bolagen som har en så att säga en explicit exponering mot den här regionen. Och då har vi Comfort Systems som är så att säga distributör och av värmeanläggningar, av vatten, av och egentligen liksom en helt vanlig distributör och anläggnings så att säga
alltså för byggindustrin typ då?
Ja, eller? Och de här växer nu alltså med 25%.
Kan man nästan se här i grafen.
Så att det här, och de har ledig kapacitet då, så att det här blir en extrem hävstång på marginalerna för ett sånt här bolag. Mm. Och de fattar ju liksom inte riktigt vad som händer. Liksom, utan de har ju liksom kämpat på och liksom varit rörmokare i liksom många år och sen så bara säger det boom liksom. Ja. Och sen har vi även Sterling Infrastructure som så här bereder marken och gör själva liksom infrastrukturplanerna för de här olika infrastrukturprojekten och byggen av fabrikerna. Då.
Okay.
Och även de växer i den här storleksordningen. Man kan väl jämföra det med liksom någon typ av anläggningsverksamheten i NCC eller Peab så att säga. Men de är då specifikt inriktade på den här regionen som växer väldigt mycket.
Ah.
Så också ett extremt intressant bolag. Och sen finns ju, även om man går till nästa steg då, så att säga, vad kommer att hända i de här datacenter och de kommer att behöva väldigt mycket kylutrustning. Mm. Och då har vi ju Envent då som är det tredje bolaget på den här listan som ju gör vätskebaserad kylning då, som är ju ett annat segment än traditionell luftkonditionering så att säga. Och det här är mycket mer energieffektivt, så det är hållbart och härligt men såklart och blir en väldigt bra investering just för de här datacenterna behöver väldigt mycket kylning. Så att alla de här tre bolagen är del i våran satsning då på Sunbelt och som vi tror kommer växa under de närmaste 3-5 åren väldigt kraftigt.
Ja, och när vi ser på de här kursgraferna, det verkar inte bara vara ni som tror på det. Det går ju spikrar. Vad är liksom värderingen, eller är det höjd estimat som syns här?
Det är ju både höjd estimat och höjd värdering. Så det här är ju bolag som traditionellt sett har varit väldigt billiga och liksom handlas på P-tal på 10-12. Så att nu är de uppe snarare på runt 20. Men du ska ju komma ihåg då att vinsterna i de här bolagen stiger väldigt kraftigt. Så de växer väldigt snabbt i kapp sina värderingar. Mm. Och om man talar om så att det här rollout av tillväxt, det finns ju massor med små distributörer och så vidare som de här kan köpa nu när de liksom tjänar pengar och får bra kassaflöden så att säga, så kan de ju fortsätta att göra liksom förvärvsstoryn.
Jag är lite intresserad av den här sista Envent stavas det, men det kanske uttalas på något annat sätt. Alltså, är det liksom ett energi... Hur ska man se på det där bolaget? Alltså,
ja, men man kan ju säga att de tillverkar, så att säga... Jämförbart är Munters division som gör kylning för datacenter. De har också en liknande teknologi som är ångbaserad. En vänds är vätskebaserad. Och båda de här växer väldigt snabbt. Men som andel av Munters är den andelen ganska, liksom, jag tror inte den är 10% eller något av Munters. Så att säga. Så vill man ha exponering så är en vänd ett bättre alternativ, tycker vi. Men det är samma typ av teknologi och de tar båda andelar från traditionell luftkylning av så att i princip istället för en luftkonditionering så att säga, så använder du deras teknologi då.
Och då, du har ju mest koll på retailbolagen, kanske främst i Norden och Sverige. Men har du något att säga kring Sunbelt och liksom den här...
Ja, men inget som du säger som jag faktiskt tycker är rätt intressant, som man även ser i retailbranschen, det är just det här med nearshoring och produktion i liksom de mer lokala marknaderna. Och jag vet att H&M har ju gått ut med en ganska tydlig strategi om att man vill börja liksom skapa lite mer nearshoring. Och tidigare i veckan kom man ju ut med den här initiativet Syre, där H&M, Vargas och ytterligare ett bolag har gått in och investerat i Syre då, som planerar att öppna då en fabrik i North Carolina. Och det bolaget är till för att hjälpa till att möta de växande kraven kring återvinning av olika typer av textiler, i det här fallet polyester. Men jag tycker som sagt liksom just det här med nearshoring, lokalproduktion, ta hem produktionen lite, och även så har vi ju lärt oss mycket just för att vi har kommit ut ur en period där vi har haft väldigt mycket supply chain disruptances. Så nu har man återhämtat sig från det, men jag tror att man tittar mer proaktivt. Hur kan vi skapa en större flexibilitet för att kunna hedga mot framtida?
Det är ju det företagsekonomiska så att säga, rationalen bakom. Så att säga. Men sen finns det ju även det politiska, så det är två krafter som arbetar i samma riktning kan man säga.
Ja, men väldigt intressant pitch här om Sunbelt, det ska jag komma ihåg. Men som sagt, det är ju ändå den 8 mars här idag. Det är alla tjejers dag, som jag brukar säga lite skämsamt. Internationella kvinnodagen heter det. Och du hade ju faktiskt med dig ett case också från USA, om jag inte minns fel.
Såklart.
Ja.
Det kan man ju inte komma hit utan ett case på. Men och den baseras ju lite på den här tanken och lite mer top-down på så att säga womenomics, det här begreppet som den japanska finansministern lanserade för det är väl nästan 10 år sedan, eftersom så att säga Japan var ju en situation där de hade väldigt låg arbetskraftsandel bland kvinnor, och de började få upp den eftersom de började få brist på arbetskraft eftersom befolkningen blev äldre. Mm. Och det är den blåa linjen här som ni ser, och mycket riktigt så ser ni att de lyckades ju genom olika politiska initiativ få upp den här och den har stigit ganska kraftigt, så där har de gjort ett bra jobb med. Några som däremot inte har gjort ett bra jobb i det här, det är USA, det är den röda linjen, och där ser ni den trendar ju neråt och är ju nu under Japan på det här måttet. Den här bilden är några år gammal, men men det är fortfarande så att och USA börjar ju hamna i en situation där de också får brist på arbetskraft. Och det betyder ju att här finns det ju liksom en jättereserv att hämta ifrån. Och inte nog med att det finns en reserv, dessutom vi vet ju alla att kvinnor är mer utbildade än män, ni är mer produktiva än män, och än så länge så är ni ju faktiskt billigare. Så att det här är ju liksom en no-brainer för företagen. Nej. Att se till att de här kvinnorna kommer ut i näringslivet. Och vad behövs då för att, hur har vi i Sverige kunnat ha en så hög arbetskraftsandel bland kvinnor? Ja, vi gjorde daghemsreformen på 70-talet. Det var ju startskottet på så att säga att kvinnorna kom ut i näringslivet och började jobba. Och det här kan ju i USA förmodligen inte göra på samma sätt, utan de behöver ju ta hjälp av de privata initiativen. Och då finns det ju bolag som då till exempel Bright Horizons, som är ett privat daghemsföretag i USA. Mm-hmm. Men som då, eftersom det inte finns statlig subvention för det här, så går de direkt på företagen och just använder de här argumenten att vill ni ha kvinnor som arbetar här, ja, då kan vi lösa det här problemet genom att skapa så att säga, dagens platser på ert campus. Och företagen investerar i de här daghemmen själva och Bright Horizons bidrar med så att säga, pedagogisk så att säga, brand och kunskap men också med personal. Mm. Så att det här är en väldigt kapitallätt business. Det vill säga att de egentligen outsourcar det här och för företagen blir det jätteattraktivt. Återigen, de får en väldigt bra resurs och man vet ju också att, som förälder att när du väl har hittat ett daghem som funkar för dina barn då byter du inte. Nej. Vilket gör att personalomsättningen går ju ner bland de här företagen som använder det här. Och de har väldigt stor andel av alla Fortune 500-bolagen. Men det är klart att under covid och med hemarbete så har ju det här bolaget fått sig en liten skarv, en törn så att säga, som de är på väg upp ifrån. Och de gör det nu väldigt bra. Växer med 20% och som sagt väldigt kapitalet business. Och dessutom en no-brainer som sagt för deras kunder när de kommer och pitchar det här så att säga.
Väldigt kul och intressant case. Och då blir du intresserad av att investera i det här?
Ja, men jag tror att så här, alla typer av initiativ krävs. Men någonting jag har noterat som jag tycker kanske hade kunnat göra skillnad det är väl också marknadsföringen av olika arbetsroller. Kompetensen finns där, meriterna finns där, kunskapen finns där. Men just att så här, syns du som företag och som arbetsplats och marknadsför du mot rätt grupper. Ibland så blir det ju rätt polariserat.
Så är det. Ja, men väldigt intressant snack här idag. Bra tips och bra case här på slutet. Lite nya bolag som man inte koll på. Men vi måste faktiskt avrunda för att nu är det dags för ett seminarium som heter Näringslivets mäktigaste kvinna. Det är under ledning av Nike med Kibes. Men vi får säga tack härifrån nu och jag önskar er en trevlig fredag.
Tackar, tackar.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.